stormen Knut och mitt i din hälsomånad, Victoria. Hur går det?
Ja, men det går jättebra faktiskt. Jag rekommenderar alla att köra en hälsomånad.
Vad var det nu som, vad var det för hälsofokus du hade?
Nej, men alltså egentligen är det inte hälsa bara, alltså nu låter hälsa som att det bara är mat och träning, men det var mer en liksom paus.
Var det en digital paus eller vad? Det var lite så här att du inte skulle boka upp så mycket också, va?
Precis.
Var det inte det?
Det har ju varit min, alltså det är ju så jag har gjort. Jag har försökt att inte boka upp kvällar och helger. Mm. Nu är ju september en ganska intensiv månad med massa, ja men du vet, föräldramöten och allt ska startas upp och det är mycket med jobbet och så, men jag ska säga att jag rekommenderar verkligen det här. Mm. Det har varit så skönt. Jag har, men jag har
lugnt
tränat,
och skönt.
Alltså, men skönt på så sätt att jag vet att det var, jag träffade bland annat en gemensam vän som heter Nandia. Och då sa hon så här, ja men alltså är det inte det man får energi av också att träffa folk?
Ja.
Och absolut, så tycker jag också. Men just det här att att kunna vara spontan om man nu vill. Ja. För det är ju inte så att jag inte kan träffa någon.
Och sen är det väl liksom, skärmen är väl att man gör i cykler.
Ja, precis.
Man varvar lite med att vila och vara väldigt social.
Mm.
Men du kör ju också lite kost och träning, va?
Ja, men det gör jag. Jag har tränat mycket.
Mm, jag har sett det.
Och försöker gå minst 10 000 steg varje dag.
Mm.
Det har jag inte lyckats med exakt varje dag. Men det är ju så här välbefinnandet i att vara ute och röra på sig. Alltså bara komma ut och andas luft.
Och hösten.
Ja.
Det är ju hög luft. Man kommer inte ifrån det. Den är så härlig.
Och sen, ja jag måste bara säga en grej. För att jag slås av hur lite jag rör mig om jag inte anstränger mig.
Mm. Jag, det är inte bra.
Nej, för att jag har ju verkligen nu mätt stegen varje dag.
Ja. Vad mäter du med? Förlåt.
Nej, jag tar bara med iPhones eller, vanliga. Ja.
Mm.
Mm. Om vi säger en vanlig dag. Om jag bara åker till jobbet och hem och så, du vet, det här vanliga.
Alltså kommer upp i 5 000?
Ungefär 5-6 tusen. Och det är egentligen alldeles för lite.
Ja, det är det. Man, jag tror man måste, om man ska ha något att komma med, komma upp till 10 000.
Mm. Och nej, men alltså, rent generellt så var ju det här mer en så här, fokus på mig själv månad.
Mm.
Göra saker själv, alltså liksom det jag vill göra.
Ja.
Jag har faktiskt lyssnat jättemycket på poddar, jag kollar mycket på serier. Ja, men på något sätt läst böcker. Jag har verkligen tagit det lugnt, men ändå på något sätt haft det väldigt bra.
Har du haft, kan man säga att du har liksom taggat ner på också det digitala?
Ja,
jag tänker på skärm, alltså med sociala medier och vad man nu håller på med.
Alltså grejen är att det har verkligen slagit mig under de här veckorna.
Mm.
Att fasiken var mycket tid jag lägger på vid skärmen. Och det är faktiskt på något sätt som att jag kommer också lite till insikt att man sitter för mycket med skärmen. Och det är inte det att, jag menar, nu älskar ju jag sociala medier.
Skärmen, ja. Inte jobba.
Ja, det kan man, måste man ju göra.
Det gör man också för mycket.
Ja, det gör man ju också för mycket.
Ja.
Nej, men vad jag menar är att jag har tänkt att jag måste bryta mönstret där lite grann. För att idag är det ju så att med min smartphone kollar jag ju, jag läser ju svenskan i appen på min telefon.
Mm.
Jag kollar ju ofta serier. Om det är någon serie jag kollar själv, då blir det ju lätt att jag sätter mig med mobilen och kollar den. Och tänker att det blir för mycket skärmtid helt enkelt.
Kollar du skärmen hela tiden på väg till och från jobbet? Du pendlar ju med, alltså, kommunala färdmedel. Har du den uppe hela tiden?
Inte kanske hela tiden, men alltså, det är väl det jag också inser. Att det blir ju rätt länge om man håller på med den både fram och tillbaka.
Man har ju aldrig någon paus egentligen.
Nej, men så det är faktiskt en annan grej som bara har kommit som en bonus. Att jag reflekterar över det.
Mm.
Och har försökt lägga ifrån mig mobilen på ett annat sätt. Lämna den i hallen liksom.
Är det svårt?
Ja, det är det.
Mm.
Man märker att man är lite...
Är du på väg dit ofta för
att
kolla den?
Ja. Nej, men alltså, vad är det man ska kolla egentligen?
Nej, det är så knäppt. Jag har också försökt. Jag försöker ju periodvis att tänka att jag inte ska ta upp den ur fickan.
Mm.
När jag är ute och väntar på bussen och rör mig. Och
ja.
Så här. Jag tror vi har pratat om det förut också. Att jag 1000 gånger om dagen är på väg med handen mot fickan.
Ja.
Det är ju helt reflexmässigt. Jag, antagligen registrerar jag inte 50% av de gångerna jag håller på med.
Nej, men alltså jag tror ju, alltså, ja, man kanske behöver göra en riktig tänk, alltså man måste nog tänka till om man vill liksom bryta mönstret.
Är vi skärmberoende?
Ja, vi är skärmberoende, ja. Och jag tänker också på det att det var ju lite grann av det vi kommer att prata om idag.
Ja,
beroende. För att vi har väl noterat och tänkt mycket på att de sista månaderna så börjar fler och fler föräldrar precis som vi, prata kring det här fenomenet spelberoende.
Ja, alltså barn och spelberoende.
Ja, precis.
Precis. För jag tycker att det har varit något man har småskojat lite om under en period, nästan. Alltså man har sagt det utan att mena något. Men nu tycker jag, precis som du på sista tiden, att nu börjar det komma att det kanske inte är bara som lite på slentrianmässigt. Alltså man börjar oroa sig. Och det är väl kanske också för att våra barn är i den åldern.
Absolut.
De är ju 11, 12, 13 och 14.
Ja.
Och ja, det är ju ganska utbrett.
Mm. Alltså jag såg i juni, eller i alla fall i våras tror jag, så Folkhälsomyndigheten gör ju årligen en studie bland skolelever hur de mår. Och hajade ju till, därför att rubriken liksom på artikeln var att dagens 11-åringar mår sämre än någonsin. Och i år så hade det verkligen gjort ett riktigt hopp liksom i hur 11-åringar mår. Och framförallt killar.
Aha.
Och jag har ju en 11-årig kille, så att jag läste ju den här artikeln. Och det som står i den här artikeln just där, att det är såklart mycket skolan. Arbetsmiljön i skolan har ju försämrats för många de sista
barn
åren.
Barn och vuxna, verkligen.
Ja, precis. Och barnen känner sig pressade. Och man har, jag menar, alltså man har en stress som man inte har haft tidigare.
Nej.
Man har ont i magen, man har huvudvärk, man vill inte gå till skolan. Man känner sig ledsna, man är pressade hela tiden.
Mm.
Men också att man ser att någonting i det sociala mönstret har förändrats.
Mm.
Och det var ju lite så vi gled in också på det här att, aha, men det här med spelberoendet och mobiler, smartphones. Man ser ju att folkhälsan eller psykiska hälsan bland barn har ju försämrats sen smartphone kom 2010.
Ja, alltså den korrelationen är ju vad jag förstår obestridlig.
Ja.
När smartphonen verkligen gjorde entré så har sen dess har också den psykiska ohälsan gått upp. Både hos barn och vuxna.
Mm. Och du och jag kände ju så här att man snackar som sagt mycket om vad är det här spelberoendet. Och är det faktiskt så illa som det låter? Jag menar, beroende, det förknippar ju vi oftast med droger eller alkohol eller något annat. Och är det här lika viktigt eller svårt eller farligt? Eller... Vi kände ju lite grann idag att vi ville reda ut vad är det här med spelberoende?
Precis. Och jag vill verkligen poängtera att du och jag är ju bara två amatörer.
Ja, vi är bara nyfikna föräldrar.
Ja, så att det här är ju som ingen vetenskaplig djupdykning vi har gjort. Vi har tittat oss runt, både i alla fall hemma hos oss själva och runt omkring bland kompisar. Och vi har också intervjuat Lisa Torell, vår kompis, som är docent i psykologi vid Karolinska universitetet. Hon forskar där och mest om barn med ADHD då.
Mm.
Men hon är också med i Statens medieråd. De har någon vetenskaplig grupp där. Och Statens medieråd är ju till för att se till att barn och unga inte får illa av media.
Mm.
Det tror jag att det är. De sätter bland annat åldersgränser på bio och granskar barns medievanor och ger ut, jag kan tipsa om att gå in där, Statens medieråd. Där har de gör ju vartannat år tror jag det är, en undersökning, eller om det är varje. Barn och medievanor och småbarn och medievanor också.
Mm.
Och vi kommer att spela upp några valda stycken ur Lisas, eller intervjun med Lisa då.
Mm.
Men man kan säga att vi gillar ju siffror vi i podden.
Mm.
Och det finns inte så mycket statistik kring det här.
Nej.
Det är ett jättestort mörkertal.
Mm.
Det är väl också så här, kan barn bli beroende? Så vi tror ju nästan inte det.
Nej.
De är ju småbarn också. Men det kan man. Det finns ett stort mörkertal där man kanske också mycket söker privat hjälp. Och man kanske inte söker hjälp för... Man fattar inte att det är det här. Mm. Men barnen mår dåligt eller det är mycket liksom jobbigt hemma.
Ja.
Det finns ingen diagnos.
Nej.
Som heter spelberoende eller skärmberoende för den delen med barn. Men WHO har ju tagit fram så att det ska diagnostiseras.
Mm. Världshälsoorganisationen.
Mm. Precis.
Mm.
Och det tvistas lite tydligen om var man ska lägga den här diagnosen någonstans. Men det är i alla fall så här, det betyder ju att det här finns på riktigt.
Mm.
Jag kollade lite statistik på... I de här rapporterna som ligger på medierådets hemsida. Som sagt, där kan man hitta mycket. Man pratar om högkonsument. Och då betyder det att om man konsumerar internet mer än 3 timmar per dygn så är man högkonsument. När de började göra den här undersökningen 2005 så var ju det liksom verkligen ett tema. När sådana här mätmetoder börjar komma över 50% är högkonsumenter, då börjar tydligen mätbegreppet bli liksom ointressant. För då är det ett fenomen.
Mm.
Och där är vi ju nu.
Ja.
Att alla i samhället håller alltså på med internet mer än 3 timmar per dag. Det är mer än 50% som gör det.
Alltså det är helt galet. Är det
inte helt galet?
Ja,
det har gått
3 timmar. Ja,
andelen unga högkonsumenter har fördubblats. Och andelen 9-12-åringar som då är högkonsumenter av mobil har alltså ökat 12 gånger på 6 år.
Mm.
Det är också intressant att se att barn till höginkomsttagare och välutbildade med hög ekonomi använder, de har ju bäst tillgång till internet ofta för att man har råd, eller till media ska jag säga, medieteknik. Och de har en väldigt tydlig koppling till inkomst. Så de barnen använder internet mest, och där man har både låg utbildning och låg inkomst använder internet minst.
Oj.
Mm. Mm. Då kan man ju ha lite förutfattade meningar och tänka att alltså familjer med låg inkomst och låg utbildning, där sitter de säkert och gamar mycket. Mm. Men det är alltså
stämmer
precis
inte.
Tvärtom.
Nej.
Nej, det stämmer inte. Så att som sagt, det är ju bara exploderat.
Mm.
Och barnen får ju, det är också en grej att i familjer med högre inkomst så får ju barnen tidigare tillgång till mobil. Och det är väl också därför det har exploderat så.
Ja, jag tänker så här, jag kommer ihåg när Olivia började förskolan och i ettan, så då tycker jag att normen var lite grann, om man ska säga det, att då fick man mobil i 3:an.
Mm.
Men idag har ju alla mobil.
Vi sa att Theo, som är våran äldsta, skulle få när han började mellanstadiet.
Mm.
Vi sa att så länge du inte behöver en mobil så får du ingen.
Nej.
Och jag kommer ihåg att när jag sa det i flera år, att jag tänkte att jag kommer aldrig kunna hålla det här, och det kunde jag heller inte. Han fick den ju tidigare. Kanske inte jättemycket tidigare, men absolut tidigare. Mm. Och innan han behövde den verkligen.
Ja,
det kan jag ju erkänna.
Mm. Men du, jag tänker så här, att ska vi börja med att försöka nysta i hur man märker, eller hur vet man att ens barn är spelberoende?
Mm. Och här ska vi lyssna lite på vad Lisa säger.
Om man nu ska, alltså hur vet, vad är de här tecknen då? Hur vet man, eller hur misstänker man att ens barn...
Ja, alltså, där tycker jag man ska titta på vad det får för verkningar i vardagslivet. Liksom. Vad är det som händer med barnet? Är det så att de spelar lite grann, men att de har eller ganska mycket till och med, fast de har ändå socialt umgänge, liksom. De har aktiviteter de går på och såna saker. Man har inte massa konflikter hela tiden, liksom. Lite konflikter tror jag nästan alla familjer har om det här med spelandet. Men man sköter skolan och såna här saker. Mm. När man börjar misstänka någonting så är det just det att man upplever att barnet blir väldigt aggressivt just när de inte får spela. Och då menar jag inte bara en liten konflikt, utan man verkligen får svåra konflikter. Att barnet till exempel vägrar och aldrig någonsin äter middag med familjen, utan man ska alltid sitta och käka sin mat framför datorn. Man umgås uteslutande mer eller mindre med kompisar via spel.
Ja, man träffas liksom.
Man träffas aldrig.
Nej.
Och det ser man i den här rapporten, den faktiskt, så finns det siffror på det, att det finns faktiskt en ökad nivå av barn som aldrig någonsin träffar kompisar utanför skolan.
Nej, just det. Ganska, alltså jag tänker att det kan vara ganska många.
Ja, det kan det nog vara. Fast då ska man tänka på att då menar man barn som verkligen inte heller deltar i aktiviteter och sådär. För klart att börjar man komma upp på högstadiet och sådär och ha mycket läxor och grejer, så är det inte så konstigt att man går i skolan, man går hem och gör sina läxor, man åker till sin träning och sen så spelar man lite.
Mm.
Man har inte tid så mycket med på så mycket på vardagarna.
Nej.
Men om det är även på helgerna att man sitter, får man vakna till man går och lägger sig och inte liksom träffar någon, då tycker jag man verkligen ska börja fundera över vad som händer. En annan sak som man brukar tänka på med det här beroende också, det är att man, när man inte spelar, så är man fixerad vid sitt spel i alla fall. Alltså man kan till exempel spela ett spel, men när man inte spelar så tittar man på YouTube på någon annan som spelar, och man pratar bara om sitt spelande, och man har helt enkelt liksom bara det i huvudet.
Shit, det är mycket.
mycket tecken jag känner igen. Ja. Om jag ska vara ärlig.
Ja, fast man får tänka liksom också vad som är normalt och för lite grann att göra så. Det hör ju till, men blir det liksom så det tar över hela livet. Mm. Och framförallt det här med barn så handlar det mycket om skola såklart. Sköter man inte skolan, gör man inte sina läxor till exempel. Har man framförallt fått konsekvensen av att det går väldigt dåligt i skolan och man ändå inte kan släppa.
Nej.
Då är det ju också ett större problem än att man ser ändå att okej, man klarar av det man ska göra.
Men just fixeringen där vid sitt spelande eller spelet när man inte spelar känns ju också som att det är ganska tydligt.
Mm.
Och
ja, vi kan stanna där.
Ja. Det känns ju, jag säger det också, det är jag som pratar med Lisa, att man känner igen så himla mycket av det där. Och det är ju där oron, tycker jag, kommer när det är enda också som de vill göra.
Mm. Nej, men vet du, jag tänker på det hon säger att, ja, att de vill göra det. För att det säger ju Fabian, det är ju ingen som vill hänga efter skolan längre. Nej. Alla ska hem och spela, de gör upp och så ska de hem och spela Fortnite. Mm.
Och då så är det ju lätt att tänka så här, ja, men det är ju inte bara dåligt, för de hänger ju som tusan på Fortnite. Ja. De skrattar alla, som i alla fall Herman som spelar otroligt mycket Fortnite i våras, hela våren skulle jag säga.
Mm.
De har så kul, jag hör hur han sitter och skrattar där nere. Gud. Och de babblar och håller på i timmar och sådär. Men de gjorde ju också bara det.
Ja.
De sågs ju aldrig.
Nej, precis. Jag menar, jag är inte heller liksom emot själva spelandet, men när det hela tiden byts. Eller det finns inte något annat alternativ.
Och sen också, precis som hon säger, så är det ju mycket YouTube också.
Mm.
Och då kollar man på andra som spelar Fortnite. Mm. Eller de höll ju på ett tag och kolla på folk som öppnade såna här FIFA, såna här fotbollpacks.
Ja, just det.
Som var, och då blir jag också så irriterad som vuxen. Det är så uppenbart att det är riggat, många av de här.
Ja.
Och du fattar inte barnen, de sitter och jag hör de här som öppnar, de sitter och skriker och barnen är så här, men gud, men... Jag blir ju vansinnig. Men att det liksom allting kretsar kring spelet.
Mm.
Inte bara när de spelar.
Nej.
Inte allting, Nej. Men mycket.
Men du har helt rätt det du säger om YouTube och sådär. För det är ju inte bara spel. Man kan ju vara beroende av andra saker. YouTube och...
Mm. Alltså man generellt. Kan ju vara beroende av skärm.
Ja, skärmberoende. Det... För det är väl egentligen det som också är. För jag menar, ja, jag tror att det är inte bara spel. Utan det är hela det här... drivet och vad händer nu, vad händer nu, vad missar jag?
Och det är väl, det säger också Lisa, att det är ju ganska stor skillnad mellan killar och tjejer.
Mm.
Där killarna oftare spelar mycket och tjejerna inte spelar så mycket, men har hela sitt sociala, alltså man följer bloggar, Instagram, sån här vloggar, YouTube, influencers, det är snap, mycket snap.
Ja, och sen så kanske du själv har många följare. Då blir det en hets att du ska hela tiden plisa de här följarna. Ja. För så är det ju också. Man känner ju att man blir liksom stressad och man blir likes och hela den här biten.
Det tar ju enormt mycket tid.
Mm.
Som vi sa, att om man har många följare och liksom ett stort nätverk som tjejer ofta har ändå. Mm. Och bara som snap, man ska behålla de här dagarna. Jag har ju inte fattat riktigt vad det var förrän... ganska nyligen. Men att du kan ju ta flera timmar om du ska hålla på och hålla det här med alla dina...
Ja, gud. Jag vet. Olivia håller ju på med det där. Men du, alltså en annan sak som jag tänkte på, det var ju det här som hon nämner som ett jättebra exempel, att föräldraransvaret, tycker jag.
Mm.
Det kommer vi kanske in på lite senare, för vi kommer prata mer med Lisa. Men när hon tar det exemplet att när ditt barn vill sitta och äta varje gång middag framför datorn, då tänker jag så här, redan där, vad fan sicken... Sitta och äta middag framför datorn.
Mm.
Låter det normalt?
Mm. Alltså, egentligen gör det ju inte det. Men jag tror, det är ju intressant det här med höginkomsttagarfamiljer, eller i alla fall högre inkomsttagarfamiljer, och barnens mediebruk. Bruk av medieteknik är ju det korrekta begreppet. Därför att vi vet ju också att de barnen har mycket egen tid.
Mm.
För att man är upptagen. Föräldrarna är upptagna med allt möjligt att jobba och sin egen skärm också.
Ja, gud.
Och allt som ska hända. Och då blir det ju ganska behagligt.
Ja, man har ett rikt socialt liv också. Man är inte hemma på samma sätt. Man är i aktiviteter till höger och vänster. Inte bara barnen utan själva.
Och de har inte koll på barnen heller vad de gör. Man är ju väl nöjd om de inte är heller då.
Ja, precis.
Spelar. Vad var det du sa? Den digitala
barnvakten? Ja, men precis. Ja, jag tycker det är verkligen intressant. Den digitala barnvakten är ju något nytt fenomen, alltså de här sista 10 åren då kanske. Men jag tycker att det väcker någonting i det och uttrycket. Ja. För visst är det väl så att vi ganska tidigt när barnen är rätt små använder de digitala skärmarna som en barnvakt.
Mm.
Och jag tänker så här, nu har ju inte vi så små barn som vi behöver hämta på förskolan och mer. Men liksom, vi bor ju i en kommun där jag tycker det var rätt stressigt att hinna till jobb, alltså hinna hem för att hämta. För det var ju inga barn kvar efter 4. Nej,
4:15 som vi hämtade var de nästan ensamma.
Ja, och den här stressen, och då tänker jag också så här att ja, men då ska du hem. Du kanske inte ens har hunnit avsluta ditt jobb. Och så måste du hem och då får du, ja det är väl lätt att hämta att barnen då får den här digitala skärmen. Mm.
Jag ska säga att vi köpte ju vår första iPad när vi kom hem. Vi hade varit i Australien ju en månad.
Mm.
Det var alltså 2013 i januari köpte vi den.
Mm.
Innan dess hade inte vi någon iPad.
Nej.
Så mina barn har inte växt upp på det sättet med iPad som jag ser. Min brorsa har ju mycket yngre
barn. Ja, just det.
De har ju tittat på den sedan de, innan de kunde röra på sig. Och det är så intressant hur snabbt det har gått. Vi har ju städat här nu, vi har massor med filmer på DVD, barnfilmer.
Mm.
Som jag frågade om han ville ha. Då stirrar han på mig bara så här, men hur ska vi se på dem?
Ja.
De har ingen DVD-spelare.
Nej, gud.
Det är bara skärm.
Ja.
Nu är det kanske inte så att det är någon skillnad att titta på en TV-skärm eller inte. Men att utbudet är så gigantiskt idag. Mm. Vi var tvungna att köpa eller hyra filmerna åt barnen.
Ja, idag är det ju oändligt utbud som är hyfsat gratis.
Ja.
Men du, jag tänker på det, för du vet hon Katarina Gospic.
Mm.
Hon är ju, gud jag vet faktiskt inte vad hennes titel är, men hon är ju typ hjärnforskare av något slag. Och hon är ju rätt ofta med och pratar både om skärmtid och digital kompetens och digital utveckling och på alla möjliga håll.
Mm.
Men hon har ju släppt någon bok som heter någonting om digital detox som jag inte kommer ihåg nu. Men hon pratar just om det här att vi har ju, det är ju fördummande hela den här skärmtiden. Alltså det här slötittandet som både barn och vuxna håller på med.
Mm.
Alltså det är ju, det hon säger det är som att äta tomma kalorier.
Mm.
Alltså vi bara sitter och slösar för att ge även barnen.
Det ger ingenting.
Nej, det ger absolut ingenting.
Det är inte så att vi forskar eller researchar i någonting. Nej. Vi bara snurrar igenom samma.
Och hon tycker verkligen att man måste, alltså barn under 2 år ska absolut inte röra en skärm.
Nej.
Och att det ska vara väldigt, väldigt kontrollerat. Alltså på hur mycket vi använder skärmarna. Även vi vuxna liksom. Mm. Och nej men jag vet att den här boken, den vill jag verkligen läsa. Jag tror den är superspännande.
Mm.
Men hon är väldigt inspirerande.
Jag läste också om henne. Rädda Barnen har en del material och lite hjälp om det där också.
Mm.
Med barn och spel och skärmtid och så. Och där pratar hon samma, Gospic, om att hela spelvärlden, internet, skärm, allt det vi håller på med idag. Det är som en digital godispåse.
Ja.
Att man vill ha hela tiden, man tar en och så vill man ha lite mer. Och alla de här kanalerna och spelen är uppbyggda så att hjärnan, de här triggerserna som
vår hjärna... Ja, ett belöningssystem på något sätt.
Som är liksom, det oväntade är tydligen någonting som är väldigt spännande för hjärnan. Det vill säga, jag lägger upp någonting till exempel. Och sen är frågan så här, kommer jag få några likes eller kommentarer? Jag vet ju inte det.
Nej.
Jag vill hela tiden gå in och titta. Det är så här, perfekt belöning för hjärnan.
Mm.
Också de här, det är 50-50 chans att det ska bli någonting. Det är också en jättetrigger för oss. Och sen... Och det har man ju då förstås kommit på. Det ligger ju enormt mycket beteendeforskning bakom många av de här spelen.
Mm.
Att det är perfekta pauser mellan belöningarna i spelen.
Det.
Eller i, som tydligen Snap kommer upp väldigt ofta. Som ett exempel, Snap är uppbyggt precis för att förstöra oss helt och hållet.
Mm.
Att det är perfekta pauser mellan belöningarna. Så precis när man känner att man så här verkligen suktar efter något mer så kommer det. Och det är ju när man också fattar på riktigt hur otroligt genomtänkt det här är för att lura oss. Så kan jag känna mig både förnedrad och ganska förbannad.
Mm.
Att man men precis.
Alltså hon är ju inte emot digital utveckling utan tvärtom är hon ju väldigt pro det.
Mm.
Men hon pratar mycket om det ansvarsfulla i det.
Mm.
Alltså vad kan den här nya tekniken och digitala utvecklingen göra?
För
alltså,
positivt.
Ja. Men ja, det är så.
Vi kan ju höra på, Lisa vi pratade lite också om så här, vad gör man om man tror att ens barn är beroende?
Ja.
Vad gör man då?
Vad gör man åt det? Där tror jag ändå att jag kan tycka att vissa föräldrar är lite jag vet inte om man ska säga naiva, kanske ett dumt ord, men alltså,
jag tror att man är okunnig.
Man är okunnig och man är lite naiv. Framförallt är man lite så här, tror att barnen ska fixa det här själv. Men om man kommit så långt som man tror att barnet har ett beroende, då tror jag att väldigt få barn, om vi pratar liksom yngre tonåren eller något sånt där, som det är oftast, eller kanske äldre tonåren för den också, men tonåren liksom. Om det handlar om ett sånt barn i den åldern, om de har ett beroende har det säkert hållit på ganska länge, om man verkligen är orolig. Och att barnet då plötsligt själv ska liksom börja spela basket liksom. Not gonna happen, tror jag liksom.
Det är som utan, alla beroenden.
Ja, men precis. Och då tror jag liksom, och det är också det här med semestern, att vissa föräldrar då har märkt att på semestern då gör man massa saker, men då vad gör man? Jo, man gör ju saker tillsammans. Gör man det i familjerna? Jag menar, är det så att vad ger man för alternativ? Säger man, nu måste du sluta att spela, och sen är det bara så här, att hitta på något liksom. Och så går man därifrån och sitter med sin tidning eller sin egen, i värsta fall sin egen padda, och sitter och kollar Facebook liksom. Det är klart att det blir svårt för barnen. Jag tror att då får man ta tag i det och hjälpa barnen. Jag vet ju familjer som har skaffat hund och allt möjligt såna här grejer, för att de känner att okej, man måste ha någonting som man kan, som barnen kan slita sig ifrån liksom. Och jag menar inte att det är det bästa tipset, men att man gör någonting tillsammans. Okej, dra iväg och bada om det är sommar. Gör någonting liksom med barnet. Diskutera med barnet framförallt. Vad kan man göra tillsammans? För att jag tror inte att det är så lätt för ett barn som är fast i ett beroende att man tror att barnet bara själv ska hitta på något annat. Framförallt kan de ju då, om det nu är ett beroende, så har man ju oftast kommit bort från sina vänner också. Man umgås inte med dem, man har ingen aning om hur man gör riktigt.
Är det ändå ganska så här, kan man säga att det är vanligt att det är så? Så länge, alltså om man, alltså går det så långt när man är beroende att de inte har kontakt med kompisar? Eller kan det vara lika väl? Jag bara tänker att så länge mina egna barn har kompisar.
Så kan du vara lugn.
Nej, inte lugn.
Men... Jo, men
för det sociala verkar ju ändå vara en ganska stark indikator på att du helt enkelt inte orkar med det sociala när du går ner i träsket.
Så är det. Och det här med skolan skulle jag säga också. Om man inte klarar av skolan. Och då måste man inte kolla på varför klarar man inte av skolan. Är det för att man har svårt med skolan?
Ja,
eller
det
är det så att man faktiskt egentligen har klarat sig jättebra, men sen plötsligt tar det här med spelandet hela över hela ens liv. Så att jag tror att det där är väldigt... Samtidigt då, man ska ju inte heller... Man måste ju grundlägga någonting. För jag menar, har du inte gjort någonting med ditt barn och det har suttit och spelat i flera år, då kan du inte komma in som när de är 14 och säga, nu, hej lilla Kalle, nu ska vi liksom hitta på, vad ska vi göra för kul med mamma nu? Alltså, han kommer ju bara fräsa åt dig och tycka att du är lite dum i huvudet liksom. Så att det här är ju någonting, menar jag, som föräldrar, om man inte vill att barn ska hamna i det här beroendet, så måste man ju börja ganska tidigt att bygga upp det här relationen, att man gör saker och ting tillsammans.
Men om man nu har missat det, säger vi.
Ja.
Och så har vi en 14-åring som man är orolig för. Jag förstår att man kan försöka själv, men troligtvis blir det ganska svårt. För då är det ju också annat när de kommer upp i tonåren. Det är ju överhuvudtaget kan ju vara rätt trista fasoner liksom. Är det att man söker hjälp då ganska snabbt, tycker du? Eller hur kan man lösa det själv?
Jag hittade faktiskt häromdagen en app. Nu ska jag komma faktiskt inte ihåg vad den heter. Jag tänkte jag skulle se på den här. Den heter Played.
Hur stavar vi det?
PLAYED.
Okay, alltså som
spela, som play, att jag spelade liksom. Och det är en app som de ger lite tips faktiskt. Så den kan man ladda ner. Den är gratis att ladda ner, tror jag, från början. Och sen så om man vill liksom gå vidare så kan man köpa grejer inuti appen. Men det var liksom 20-30 spänn eller någonting. Det är inte nödvändiga grejer. De har lite tips på...
Är den för en vuxna?
Den är för en vuxna och den kan nog vara för barn också, tror jag. Jag har inte hunnit kolla på den så mycket, men det de ger som tips då är ju att liksom man måste ju skapa den här relationen till barnet då. Om man har liksom haft någon som har isolerat sig, så handlar det ju faktiskt om ett första steg att skapa förtroendet. Och då handlar det om att engagera sig i barnets spelande. Vad är det de spelar? Vad är det när man sitter och pratar vid middagen? Okej, man kanske får prata om spel då. Man kan inte genast bara stänga av det där. Det kommer inte funka, utan man måste engagera sig. Okej, vad är det som händer nu? Hade du en bra speldag liksom? Varför ska man fråga, hade du en bra dag i skolan? Nej, men hade du en bra speldag? Hur gick det liksom? Man måste engagera sig så att man skapar det där. Och sen, efter att man gjort det, då kan man ju gå in och börja diskutera. Okej, hur tycker du att det är det här med spelandet? Jag liksom så här, vad tycker du själv, kan i första frågan. Och nästa fråga måste man ju liksom kunna introducera som förälder att okej, jag tycker att det är synd att du verkar inte träffa dina kompisar längre och så där. Vad tycker du om det där?
Ja, det var Lisa igen och där kände jag mig så otroligt träffad. Jag kände att jag hade gjort helt fel för att jag har gjort precis det som Lisa säger att man inte ska göra. Jag har bara, nu får du sluta spela och typ för, precis, jag förväntar mig att han ska sluta och klara av det och det ska gå lugnt. Och jag har inte alls tänkt på att jag måste, eller det är inte sant, jag har verkligen tänkt så här. Det är väl, ska jag behöva hålla på och engagera mitt barn och göra något annat? Det är ju inte klokt, han är ju 12 år. Han går i sex. Alltså, jag har verkligen helt fallerat, känner jag där.
Gå ut och lek.
Ja, men precis. Det gå ut och gör något. Vet att vi har ju pratat jättemycket om det, jag och Mats. Det är att vi byggde ut här hemma och flyttade hemifrån och det var kaos. Och när allt var klart så var det så otroligt mycket när vi flyttade tillbaka att göra. Då, och det var ju i julas. Och under hela våren, eller i alla fall halva, så har vi hållit på otroligt mycket hemma. Vi har varit på Ikea 1 miljon gånger, vi har varit på Byggole, vi har skruvat, vi har varit på Tippen 1000 gånger. Alltså. Och liksom helgerna har bara gått åt. Och Herman har, det är ju framförallt Herman som spelar Fortnite, han har spelat så otroligt mycket. Och lite som den digitala barnvakten. Mm. Alltså det är ju som en boxningshandske i magen. Han har ju fått köra liksom. Det har varit ganska praktiskt, vi har väl tänkt på det, men ja. Ändå så här, det får ju vara. Och jag har också tänkt precis tvärtom. Att jag kan inte hålla på att engagera mig och göra saker med en 11-12-åring hela tiden. För att han inte ska spela.
Nej. Men alltså, jag tror på det hon säger. Att vi behöver, jag tycker nog rent generellt att man har kommit ifrån det här liksom med tid med barnen.
Mm. Och jag har tänkt på det många gånger. Har vi liksom överdrivit? Fick vi en överdos allihopa? För att vi har varit så otroligt engagerade i och med barnen. Mm. Under hela tiden. Så att man till slut nu bara så här, herregud vad skönt att de klarar sig själva.
Mm.
Jag behöver lite luft, lite paus. Eller jag vet inte. Jag har bara funderat på det nu när vi har... Jag har ju researchat här.
Nej, men alltså, sanningen är ju den att gör du någonting med barnen, inte åker på fotbollsmatch eller så, som vi gör jämt med våra barn, utan gör någonting helt annat. Går ut och går i skogen eller cyklar eller bara går och köper glass eller någonting. De uppskattar ju det så otroligt mycket.
Ja, men det är det här tjatet som vi pratade om senast också. Man måste tjata lite först.
Ja.
Det är ju väldigt tjurigt först. Och sen gör man något annat och sen så blir det ju oftast väldigt.
Men jag tror trevligt. Som med allting, det som jag slås av nu, det du berättar är ju helt så här. Så ser väl livet ut för många. Att, som ni har gjort en stor renovering och så ska man liksom få i ordning här hemma. Och det drar ut på flera månader. Mm. Istället då för att man kanske måste vara så här. Nej, men nu är det de här dagarna, de här helgerna som vi ska göra någonting med familjen eller att vi ska renovera hemma eller vad man nu vill göra, måla. För att jag tror att också det här, jag vet det, jag tror att man måste nog vara väldigt planerad idag för att få tid med allt. Och få tid för sina barn är ju verkligen det viktigaste. Jag tänkte, alltså jag har ju inget svar på det, men en grej som jag också har tänkt på det är ju att, eller som hon säger, att vara tillsammans med barnen och få liksom deras förtroende och spendera tid tillsammans med varandra. En sak är ju också som, jag har ju sagt absolut nej till att ha tv i sitt eget rum.
Mm.
Nu ser jag här, vi sitter faktiskt i en av dina söners rum och han har en tv.
Här är det tv.
Ja, men det har varit ett absolut nej för mig från början. För jag vill inte att man låser in sig.
Nej. Men grejen är att han kollar ju inte på tv.
Nej, och det gör han kanske inte. Nej, men det,
jag fast förstår. Han använder ju förvisso tvn, det är ju inte sant. Han använder den som en skärm.
Ja,
han kollar ju.
Ja.
Men han som har tvn på rummet är ju inte det stora problemet. Det är ju den andra. Och han har ju en vanlig liksom, dataskärm på sitt rum.
Ja.
Och den fylls ju med...
Ja, för idag är det ju så, de tittar ju inte på tv. Det är inte det som är egentligen problemet. Men vad jag menar bara är just det här att jag tror på det här att... Nej, men liksom samlas tillsammans, äta middag, fredagsmys eller vad man nu gör.
Ja, det låter fantastiskt men det blir svårare och svårare.
Mm.
Och det är ju...
Ja, ju äldre de blir
också. Ja, precis. Ja, och jag tycker det har gått över en dag med den äldsta att han plötsligt vill vara för sig själv. Och jag tycker också så här, jag måste ju respektera det.
Ja.
Att han ska ha ett privatliv. Och sen följde sig ju så då att när vi renoverade här så flyttade barnen ner i undervåningen.
Mm.
Och då blir det lite som en typ av man cave fast en kid cave. Yeah. De är ju helt själva här nere. Yeah, och, gött, liksom. Mm. Och jag tycker periodvis också att det är lite skönt. För det är ju aldrig tyst. Det är aldrig tyst runt oss idag.
Nej.
Det är på bussen, det är på jobbet, det surras hela tiden. Och är det inte något surr så kollar man mobilen. Mm. Eller, så det är så otroligt skönt också.
Ja, men det är ju hela tiden. Någonting sänder ju.
Ja.
Men det jag tänkte på, det här med symptom på spelberoende. Mm. Det som hon berättar ju väldigt mycket om det. Men någonting som också jag läste om just kring spelberoende är att man får ju också, alltså man mår ju väldigt dåligt. Mm. De här barnen som får bli spelberoende mår ju väldigt dåligt. Och jag tänker att det är väldigt svårt när man har barn som är kanske för puberteten eller kanske är tonåringar mitt i. Det är svårt att se skillnaden, tänker jag.
Vad är tonårsfasoner och vad är ett beroende?
Ja.
Jag tror faktiskt att om man, vi har ju säger det så ofta, alltså man innerst inne vet man.
Ja.
Jag tror på det. Om du vågar lyssna på din magkänsla så vet man. Mm. Jag är helt säker på det. Sen kanske man inte fattar alla gånger först vad det är, men det är någonting. Men alltså jag tror man vet.
Ja.
Jag tror det.
Och en sak som jag också förstod att ett tydligt tecken är att man helt plötsligt börjar säga att alla är emot den.
Mm.
Och det var ett väldigt tydligt tecken på spelberoende. För det är väl så det ser ut lite grann i det här belöningssystemet. Att, läste jag just att man känner liksom att omvärlden är emot den.
För man är i sin bubbla har jag förstått. Och den blir ju bara mindre och mindre. Ja. Och man utesluter fler och fler. Ja. Och känslan av att, jag tror det stämmer nog.
Ja, att man tror att folk inte tycker om en längre. Det är väldigt vanligt. Det handlar väldigt mycket om svart eller vitt. Mm. Det här emellan finns inte. Och sen en grej som jag också läste som var ett tydligt tecken. Att när man ska iväg hemifrån. För hemmet blir ju en väldigt stark bas.
Mm.
För det här beroendet.
Ja, det är bubblan.
Ja, det är bubblan liksom. Och man kan märka att när det blir svårt att komma iväg hemifrån. Man kanske inte vill åka till träningen. Man vill inte gå till skolan. Man vill inte åka på det här, alltså familjeaktiviteten. När det liksom börjar knyta sig när man ska ut genom dörren.
Mm.
Det är också ett tydligt tecken.
Ja. Och jag tycker, alltså, känner du, de flesta känner ju sina barn ändå hyfsat.
Mm.
Och sådana förändringar, alltså man vet det.
Mm.
Och man vågar. Sen tycker jag att det är en tuff sak att ta tag i.
Ja.
Och hur gör man liksom?
Ja.
Det är ju ändå, BUP är ju ett fantastiskt ställe på många sätt. Och så. Vi kan ju alltid vända oss till BUP i Sverige.
Och skolorna har ju kuratorer. Man har ju också jättemycket hjälp att hämta där.
Mm. Men bara den här saken som Lisa säger. Det är faktiskt så att man kanske måste engagera sig i barnens spelvardag.
Ja.
Det är en sån, det är ett sånt stort steg för mig så jag vet inte hur jag skulle ta mig över det. För att jag är helt ointresserad. Jag har försökt sitta bredvid när de spelar. Alltså jag somnar, det är så tråkigt. Jag kan inte engagera mig. Men det fattar jag verkligen att det egentligen är en väldigt bra grej. Ja. Att göra, det tror jag vi är många som skulle kunna göra
mer utav. Absolut, det håller jag helt med om. En annan grej som jag också tänker på det är det här att skulle våra barn börja röka eller dricka.
Mm.
Så skulle vi ju ha full attention.
Ja, det skulle man inte ignorera.
Nej, och vi är ju redan nu. Alltså, jag menar, hur noga är inte vi att prata med barnen om att alkohol
man,
och...
Då kommer man missa det.
Ja men precis. Nej, men, alltså...
jo, men det pratar vi om. Du menar den typen av missbruk?
Ja.
Ja, det är sant. Det pratar vi mycket om. Men, inte, men det är väl också en ny företeelse för oss att den är så bred.
Ja.
Spelberoende för mig, det är ju liksom någon... människa, man eller kvinna som sitter numera kanske på nätet och spelar bort kasino. Massa pengar.
Ja, precis. Ja, precis.
Men att barn kan vara spelberoende. Jag ska säga att jag var bekymrad över min yngsta son här som ju går i sexan under våren på slutet. Att jag kände bara att gud, han bara spelar hela tiden. Och sen helt mirakulöst så en dag så bara det var som en film. Han bara sköt undan stolen, tog av sig hörlurarna och sa vi ska åka till Bovallen.
Ja.
Som ju är fotbollsplanen hos oss. Och då var det spelkillarna.
Ja.
Hela spelgänget åkte ner till Bovallen. Och det var som att det var som nyupptäckt.
Ja.
Och sen började de åka till Bovallen varje dag.
Mm.
Sågs de där. Och sen åkte vi på semester och då har man ju ingen liksom, PlayStation med sig.
Mm.
Och när vi kom hem så sa han jag tycker att det har börjat bli lite tråkigt. Och nu har de
Fortnite eller?
Ja,
Fabbe säger också Fortnite är trist.
Fortnite är trist. Och jag är bara helt överlycklig över. Jag har faktiskt inte behövt göra något av allt det här som jag borde ha gjort.
Han bara vaknade upp.
Men det är ju helt galet.
Ja, fast jag tror, han är ju inte beroende utan han insåg ju att gräset är grönare på andra sidan.
Ja, eller så var, räckte det kanske med att det var någon annan som sa det här är fettrisk, ska vi gå till bålen?
Ja.
Och sen så gjorde de, och nu ses de efter skolan och nu har det ju för sig börjat hänga i forum istället.
Ja. Men alltså bara från det ena så här, problemet till det andra.
Ja, för jag tycker att det här att man slutar träffas, det är ju ändå
ja, och det är ju, nej men vet du vad, och det är verkligen också tydligt det här hur sociala relationerna, alltså att du ska träffa dina vänner är så viktigt. Du behöver den här kontakten och den kan du inte få digitalt till fullo, utan det man har sett väldigt mycket hos de spelberoende barnen är just att man har saknat kontakt med sina kompisar.
Det är väldigt sorgligt faktiskt. Och det är sorgligt också, inte bara för beroende. Det är sorgligt för mänskligheten, för vi har ju mindre social kontakt.
Även vi vuxna.
Vi har jättemycket kontakt med, numera på sociala medier, men vi har mycket mindre social kontakt.
Men gud, det värsta någon kan göra är att ringa ett telefonsamtal. Va? Ringer du?
Ja, precis. Jag har inte tid att prata. Nej, men jag känner att jag har fått en andra chans.
Ja.
Och nu med allt jag kan så ska jag ta den. Om vi kommer in i något så att någon av barnen håller på att börja spela så mycket igen. Då vet jag vad jag ska göra. Jag ska banna mig göra det också.
Vi har ingenting bokat imorgon. Jag ska låta barnen bestämma vad vi ska göra.
Grymt.
Mm.
Härligt. Jag har fått till mig massor inför det här avsnittet. Och väldigt kul att prata med Lisa. Gå in och kolla Rädda Barnen. Statens medieråd. Vad står det? Folkhälsoinstitutet.
Ja.
Kolla Played-appen.
Ja. Läs på nätet. Finns massor. Mm. Och var med och spela. Det var ju det en av rekommendationerna var.
Precis. Och häng med liksom. Lyssna på magen och engagera dig i barnens internet.
Och så vi kan ju ändå säga att följ oss även i sociala medier. Va? Sluta inte följa oss. Vi finns ju då på både Facebook och på Instagram.
Ja,
vårt svenska liv. Så följ oss där.
Och Spotify.
Och Spotify. Ja, och lämna en liten kommentar. Och tack Lisa för att du ställde upp.
Mm. Nu går vi ut och möter
Knud
i stormen.
Ja.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.